Jag fick mycket svar där angående Nyberg-grejen ändå. Det var ju kul.
Kul, men de håller med mig.
Ja, jag sa ju det. Det är jäkla.
Men det får inte vara fel, Kevin.
Det har ju inte fel.
Det kan du säkert ta i början av avsnitt. Ja, ja, men det här, då har redan börjat räcka. Ja, okej. Ja.
Ja, nej, men jag vet inte vad jag ska säga. Jag älskar våra lyssnare och jag älskar att alla skriver till oss och tycker till och alltihopa. Men jag känner mig lite lämnad här. Att ändå folket har valt din sida väldigt tydligt.
Ja, men det glädjer mig ändå. Alltså jag menar, de som tycker att Glenn Nyberg skulle dömt straff i den där situationen i Arsenal by München tycker ju också att det var offside på Coventry mot Manchester United i den 121 minuten i FA-cupen i helgen. Och ja, enligt regelboken var det offside. Men vad blir det för typ av fotboll när man ska liksom döma bort ett mål som är liksom 2 millimeters offside som man inte vinner en fördel av? Det är liksom för mig är det samma typ av beslut. Vi måste bara låta fotboll flöda. Det får inte vara binärt. För den binära fotbollen dödar passionen, Kevin. Men det är ett annat avsnitt. Det har vi redan babblat om i evigheter.
Mm. Jag skrev dock till en av våra lyssnare som skrev till mig, så tycker jag att det ändå kom fram till en bra grej. Nyberg borde ha sagt, här är straff. Men sen borde han gått till Bayern-läget och sagt, okej, okay, det är en väldigt speciell situation. I ett etiskt, moraliskt läge. Gör vad ni vill med straffen, men det kanske är bättre att ni bara skjuter över.
Men det hade jag aldrig gjort. För det är en cynisk värld, Kevin. Fotbollsvärlden är ännu mer cynisk. Man hade aldrig missat den där. Inte
Bayern är gentlemen. Bayern är gentlemen.
Nej, nej. Bayern är jävla svin som förstör den tyska fotbollen. Det var det med.
Nej, jag tyckte Hummels, apropå den tyska fotbollen, sammanfattade förra veckans Europaspel väldigt bra. Good work, farmers.
Mm. Ja, jag håller med på tal om Farmer League. Jag har ju dagen till ära faktiskt en tysk fotbolls t-shirt på mig. Sankt Pauli.
Jag tänkte
ta en fotbollsserie. Nu ska du få gissa här. Vilka är de mest udda tyska fotbollsserierna jag har i min samling? Vi sticker på det här när vi börjar.
Bara för att anknyta lite till det vi kommer kanske prata om senare i avsnittet, så säger jag Unteraching.
Ja, men du är på rätt nivå. Nej, jag har inte Unteraching tyvärr, men du är på rätt nivå. Du är där någonstans och sladdar. Du kan få dem snabbt, så får du säga vad du tycker om dem. Ja. TuS Koblenz, VfB Lübeck och Dynamo Berlin av alla jäkla klubbar.
Och jäkla, ja, det är smalt, kompis. Det är smalt. Ja. Mm. Mm. Men vi ska prata om lite större saker, nämligen guldnerve. Så låter vi introt kliva in här och sedan startar vi helt enkelt veckans avsnitt.
Ja.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Ja, Leo, är vi samlade igen?
Ja, men vi är ju det, fast på distans igen, Kevin. Jag tycker inte om det. Jag tycker att du blir lite för bebislen i din röst, men det är okej.
Okay. Blir liksom, ja, vi får försöka se snart. Ja.
Ja, du är ju redan snäll som det, men det blir lite för mycket. Men det är bra. Du går från en bumbibjörn till en krambjörn, liksom, och det där någonstans går min gräns.
Ja, gummibärken, de gillar man. Det kan vi inte säga annat om. Nej, vi ska inte prata om gummibärken eller Haribos andra alla tusentals sorter. Vi ska prata om guldnerve. Eller hur säger man så fint på engelska?
Ja, men chokes. Alltså, the worst chokes in football. Det låter ju mycket bättre på engelska än guldnerver. Guldnerver låter så med sig choke. Men vi får väl, det är ju svenska vi pratar, så vi får väl säga guldnerver. Men det är ju chokes vi menar. Och vad betyder då det, Kevin?
Ja, vad betyder det? Det betyder väl att det är ett lag som har en fördel, som är på väg mot en så kallad titel, men plötsligt bara faller ihop. Alltså, allt ser perfekt ut. Alla tror att det är klart. Det här kommer gå den vägen, men sen går den en helt annan väg. Det skulle man väl kunna sammanfatta som en enkel choke-översättning.
Ja, alltså det är ju oftast klubbar som står för chokes och som har guldnerver. Och när jag har liksom sökt runt lite inför det här avsnittet, så har jag ju sett diverse listor som typ 442 har gjort och sådär. Och flera listor återkommer till typ John Terrys straffmiss i Champions League-finalen 2008 mot Manchester United. Det tycker jag inte är en choke, utan det är en straffmiss. En choke så ska det ju vara i ett sånt överläge att du har någonting att förlora. Du leder en match med 5-0, men den slutar 5-5. Du leder en match med 2-0, men du förlorar med 2-3. Du behöver bara vinna de tre återstående matcherna i ligan, så vinner du ligatiteln, men du gör inte det. Det är i alla fall min definition. Du måste ha någonting att förlora, inte bara missa chansen att avgöra, om du förstår vad jag menar.
Jag håller fullständigt med det där. Det är en miss, helt enkelt. Det är ingen choke per se. Det hade varit en annan sak om det kom vi senare till, men jag håller med. Bra exempel på det. Och som vanligt när vi inte har en gäst, så får självfallet du, Leo, starta.
Plats 5.
Ja, nej, men jag funderade mycket på den här listan, och jag känner ju och har känt att när du och jag står för listorna, så är det ganska sällan vi tar det svenska perspektivet. Du och jag landar ju lätt i den internationella fotbollen. Vi vurmar ju både för allsvenskan och för superettan och för internationella fotbollen. Vi landar ofta i den internationella fotbollen om vi inte har liksom allsvenskt tema. Och här kände jag att det finns ju ändå ett par härliga chokes som jag i alla fall upplevt i svensk fotboll. Och därför har jag tryckt in en eller två här på min lista.
Kul!
Och här på femteplatsen så har vi då mitt kära Helsingborgs IF, den allsvenska säsongen 1998. Det är ju inte så mycket modern tid längre, utan det är ju faktiskt liksom, hur många år sedan är det? 26 år sedan, fy fasiken. Ja, det känns som modern tid, det är inte det. Men de åren där, 98-99, då liksom blomstrade ju en av svensk fotbolls finaste sportsliga rivaliteter vi haft. Och men inte så länge, men det var två säsonger där AIK och Helsingborg gick hårt mot varandra i guldstriden i allsvenskan. De vann ju vartannat år. AIK vann 98, Helsingborg vann 99. Och det var liksom två helt olika arketyper och filosofier av fotboll. Det var liksom det defensivt pragmatiska, hårda AIK som inte släppte in några mål, men som inte gjorde några mål heller. Och så var det offensivt champagnefotbollsspelande Helsingborgs IF med som liksom bjöd på champagnefotboll, men hade också psyke därefter. Det var verkligen två helt olika ideologier som möttes där, och det var, nu var ju jag partis, jag var ju liksom ett barn för KF, så jag var ju förbländad av det, men så här i efterhand, om man försöker se på det utifrån, så var det två fantastiska dueller under de här två åren i Allsvenskan. Det menar ut att Helsingborgs IF behövde ju bara åka till Hisingen i Göteborg och besegra BK Häcken i sista omgången. Och det låter som en tuff uppgift idag, men där och då lovar jag er att det inte var en speciellt svår uppgift. BK Häcken var ett skitlag, en liten klubb som redan var klart för spel Division 1 till hösten, alltså de var redan klara för nedflyttning. Det var ju avgjort. Alltså Helsingborg behövde bara vinna den matchen, de låg väl en poäng för AIK i sista omgången. Så var det klart. Det skulle i så fall bli Helsingborgs första allsvenska guld sedan 40-talet. Det är ändå...
Det är en tid sedan.
Ja, det är en tid sedan. Alltså det skulle bli deras första allsvenska guld sedan 1941. Ja, ni hör ju. Det är ju alltså, vad blir det, Kevin, hjälp mig att räkna. 57 år. 57 års vänta. De åker då till Hisingen. Släpper in 1-0 efter en halvtimme. Häckens Mattias Larsson. Men så kvitterar Mattias Jonsson, en av skyttekungarna det året för Helsingborg, blivande landslagsman. Innan Mattias Larsson, 10 minuter senare, sätter 2-1 till BK Häcken. Och därmed var i HIFs guldsaga all den säsongen. För AIK vann ju sin match, gjorde processen kort med motståndet och kunde ta hem det där allsvenska guldet, medan Helsingborg fick vänta ytterligare ett år på sitt offside-guld då istället. Men den choken, att vara liksom en gammal fin storklubb som bara behöver besegra det här redan avsågade laget. Jag vet inte om det antingen var guldnerver som spelade in där, eller om det var att man liksom förringade motståndet. Häcken är redan avsågat, vi klarar det här. Men alltså, vi ska bara säga namnen här också. Helsingborg har ju ett allsvenskt lag här som är liksom ett av de bästa man sett på pappret. Alltså Sven Andersson i mål, den målvakt som stått flest allsvenska matcher i historien. Andreas Jakobsson, vet vi, spelade ju VM och EM för Sverige. Erik Edman, en av Sveriges bästa ytterbackar i modern tid. Erik Wahlstedt, mångårig allsvensk profil. Marcus Lantz, landslagsman, en av de spelare som gjort flest matcher i Bundesliga för Hansa Rostock. Mattias Jonsson blev ju landslagsman. Arild Stavrum vann skytteligan. Norsk landslagsman, flyttat till Skottland. Ja, ett superlag med allsvenska mått som Helsingborg har här. De ska ju vinna den här matchen med 4-0. Förlorar istället med 2-1 och missar guldet. Så den choken är min femma.
Fy fan vad bittert. Speciellt också med det historiska perspektivet som du är inne på där med 57 år utan guld. Alltså det får ju inte ske.
Nej, det får faktiskt inte ske. Men Kevin, det skedde. Jag lovar dig. Det var bittert.
Nej, fy fan. Nej, jag sörjer i efterhand med alla er. Men ja, guldnerver, det finns det många av. Och på min femte plats går jag lite utanför boxen. Jag gör en Leo och går faktiskt till landslagsfotbollen. Mm-hmm. För jag anser EM, det där EM-et, det där knasiga EM-et som blev flyttat på grund av den jävla pandemin, corona, som spelades då istället för 2020, spelades den 2021 på alla sorters platser ute i Europa. Också, alltså, ja, ödets ironi, enkelt sagt, för UEFA med tanke på omständigheterna. Men det jag vill komma fram till är då choken. Och det kanske alla först tänker, vad då choke? Jag tycker ändå det är en choke. England, att de inte vinner detta EM. Det här var som upplagt för dem att de skulle kunna vinna det här EM:et. Det var ett EM som jag ansåg väl inte hade några tydliga superfavoriter förutom Frankrike, som oftast nu för tiden går väldigt långt, men som åkte ut överraskningsvis mot Schweiz på straffar. Och Tyskland är ju som alla vet i dagsläget inte det starkaste. Och Spanien lite sisådär. Man har ju ett Belgien.
Ja, vad sa du att Tyskland inte var för någonting?
De är inte så starka just nu.
En gång till. Kan du säga, jag hörde inte riktigt. Jag säger en gång till.
I alla fall. England då. De tar sig hela vägen till final. Och det är ju som ett hemma-EM för dem. De spelar ju på Wembley hela tiden i princip. Och finalen är ju på Wembley också. Och de tar emot ett Italien. Och med all respekt, det här Italien. Det är en bragd att de vinner det här EM:et, tycker jag. Med tanke på vad de har på planen. Väldigt duktiga spelare. Men det här hade ju ingen kunnat gissa på att Italien skulle vinna EM på förhand.
Jag hade dem faktiskt i final på förhand, måste jag skrytsamt säga.
Okej, alla förutom du.
Det har nog varit många fler, tror jag.
Nej, men du måste väl också hålla med att det är en skräll att de vann.
De har haft starkare upplagor. Sen tittar jag på startelvan här. Alltså, Donnarumma, Bonucci, Chiellini, Di Lorenzo, Barella, Jorginho, Verratti, Chiesa. Alla de är ju världsspelare. Mm. Sen är alla andra rätt bra. Immobile, Insigne, jag kan ska klassa Di Lorenzo som rätt bra istället för världsspelare. Emerson är skit. Vänsterbacken är skit. Han har spelat bra. Sämsta har jag sett.
Inget dåligt lag, det vill jag inte säga. Men ett lag som man kanske ändå inte tippar som mästare. Och sen tittar man på Englands lag som spelar på hemmaplan återigen. de har Harry Kane, de har Sterling som hade det bra då. De har en backlinje som självklart kan diskuteras med Maguire, Stones och Walker, men man vet ju att de tillsammans i landslaget har gjort det bra. Luke Shaw, Rice, Calvin Phillips och Mason Mount startade den matchen i finalen. Då var ju inte Jude Bellingham och Saka de här stora stjärnorna, men de hade ju Jack Grealish också, de hade Jordan Henderson, de hade Marcus Rashford. Alltså, listan är lång. Att man då...
Stora namn med överskattade spelare.
Mm, det kan ligga något i det, men man spelar ändå på hemmaplan i en sån här, ett sånt här stort mästerskap. Att man inte lyckas på något vis parera det och lösa segern tycker jag ändå visar på att de kommer inte vinna. De kommer inte vinna. Och vi behöver inte gå in på det igen till sommaren igen. Men jag tycker på något vis att det är en form av choke på hemmaplan. Det var ju typ bara engelsmän som var helt... De hade ju sin hybris redan innan finalen. Det såg man ju redan film och klipp på alltihopa. Men jag tycker för mig att det är ett tydligt tecken på så kallade guldnerver.
Tittar man på statistiken också från den här matchen så har ju Italien 19 avslut, England 6. Italien har 6 på mål, England 2. Italien har 66% bollinnehav, England 34. Så Italien kör ju dessutom över England statistikmässigt. Jag håller väl mer om att de var favoriter i den här finalen, speciellt givet hemmastödet. Det är ju där det också kan slå på, precis som Helsingborgsspelarna då massa år tidigare. Det kan ju slå på liksom psyket att så här, vi ska ju bara vinna det här. Vi måste vinna det här. Och då blir det ännu svårare. En golfreferens, jag har inte spelat golf sedan jag fick barn och det är ju 5 år sedan. Men när man har en bunker framför sig så tänker man, jag kan inte träffa bunkern, jag kan inte träffa bunkern, jag kan inte träffa bunkern, jag kan inte träffa bunkern. Du träffar bunkern. Här kliver man in och så här, vi ska absolut vinna eller vi får inte förlora. Och då blir man lägger fokus där istället. Sen tycker jag väl att, ja, det är guldnerver. Jag håller med om det. Chokemässigt så tappar de ju bara en 1-0-ledning i en final mot ett annat världslag. Så jag vet inte om jag tycker att det platsar på topp 5. Eller jag tycker inte att det platsar på topp 5. Men jag hör vad du säger. Det är absolut guldnerver inblandade.
Mm. Ja, vad tycker ni, lyssnare? Tyck till gärna.
Maila kevin.baderhehatesengland.com.
Vilka hittar vi på din fjärde plats?
Plats 4.
Ja, men på tal om England så ska vi ju till just England. Och vi ska till mitten av 90-talet och ta oss an en av fotbollshistoriens riktigt stora choker här. Och tyvärr en ganska tråkig sådan, för här hade man ju gärna sett att Newcastle United vann Premier League-säsongen 95-96. Då ska man komma ihåg att Newcastle United 95-96 inte var ett Saudi-ägt blodspengalag eller en sportswashing-klubb, utan det var ju en klassisk fin engelsk klubb, en av de absolut finaste. Free Newcastle, hashtag. här var det ju så att det var liksom tidiga Premier League-åren och Kevin Keegan som då var tränare i Newcastle hade ett fantastiskt lag. Alltså det var David Ginola, Faustino Aspria, Les Ferdinand. Alltså det var artister och målskyttar i ett. Det var ett underbart jäkla lag. Och Newcastle spelade rolig fotboll. Mycket roligare än huvudkonkurrenten Manchester United. De öste på framåt liksom. Ett brittiskt Dortmund skulle jag vilja kalla det som. Bara körde. Det innebar att när halva säsongen var spelad så ledde de med 12 poäng. 12 poäng ner till tvåan. Det känns ju liksom klappat och klart. Och, men det är ju då liksom historiens vingslag så in i. Tyngden av historien sätter sig på Newcastle-spelarnas axlar. För det kunde ju vara liksom deras första ligatitel sedan 1927. Det är lång tid tillbaka.
Det är ännu längre tid än tidigare.
Mm. Och då börjar ju pressen liksom landa på Newcastle-spelarna. De här 12 poängen hade i februari bara blivit 8 poäng. Sen mötte de Manchester United i mars. De förlorar med 1-0. Och sen då, till slut, så är det bara en poängs skillnad. Medan liksom Manchester United och Alex United bara fortsätter vinna, så pyser Newcastles säsong ut i liksom ingenting. Vilket innebar att Newcastle tappade de här 12 poängen. Och till Manchester United då. Manchester United vann, Newcastle gjorde det inte och har ju fortfarande inte vunnit en ligatitel sedan dess. Och det här är liksom en av de största poängtappen när ändå så långt, när säsongen var så långt gången. Man kan göra liksom en referens till dagen. Som många av lyssnarna vet så följer du och jag Championship nära, givet Championship-podden. Leicester, som spelar i The Championship nu, de hade ju alltså 17 poäng ner till de osäkra platserna vid årsskiftet. Nu ser det ut för att de går upp ändå, men de har alltså tappat 17 poäng till 0 poäng på 3,5 månad, vilket det är otroligt. Men nu läser sig ut att lösa det ändå, så det platsar inte på den här listan, men det liknar ju det som Newcastle gjorde då.
Verkligen. Nej, fy fan. Och också den här svidande statistiken att inte ha tagit någon titel sedan dess heller. Att det var den stora chansen. Och vi lär ju inte se dem vinna Premier League på ett tag framöver heller kanske. Om inte nu.
Nu har de ju blodspengarna för det.
Men, jo, det har de. Ja. Men behövs mer pengar, det har vi sett.
Så är det.
Mm. Ja, jag stannar faktiskt också i England.
Mm-hmm.
Går lite närmare närtid. Väldigt mycket närmare närtid. Så att man kunde ha tagit lagets insats på tidigt 00-tal också.
Ja.
Och det här är ju, om man säger choke, jag tror väl att det här är synonym nästan till det topplaget, om man ska vara krass och taskig.
Mm-hmm.
Och det är Arsenal. Och då kanske Spurs-fans och Chelsea-fans undrar, vilken säsong menar du? Det finns alldeles för många att välja mellan. Jag väljer faktiskt den 2022-2023, alltså fjolårets säsong.
Mm-hmm.
De var ligaledare i 248 dagar. De hade ett försprång på 8 poäng ner till 2 Manchester City.
Mm.
Och de spelar den här sprudlande fotbollen som vi alla känner till. Och Arteta trodde alla hade nu fått fart på det här och kunde på något vis ge sin så kallad mästare Pep Guardiola på nosen.
Ja.
Alla vet ju att Arteta har en historik med Pep tidigare i City. Men det vill ju inte bli så. Det vill ju verkligen inte bli så. När de ställdes mot varandra sen i en avgörande match under våren så förlorade de mot Manchester City och som vi alla vet vann City den historiska trippen därefter. Och det tycker jag också är på något vis en choke som hör hemma här jämfört med andra, för att City i det här läget, De var också i alla competitions med Champions League och alla andra tävlingar. Att man inte utnyttjar det här likt andra lag. Jag vet inte om du kommer ta ett annat Premier League-exempel senare. Men det var ju deras gyllene chans på alla sätt och vis. Och i pågående säsong har de ju också varit där uppe. Men det mesta pekar ju på att de återigen har chokat bort sin chans och att City med största sannolikhet kommer ta även titeln den här säsongen.
Ja, det sitter i väggarna, Kevin. Arsenal. Wengers ack så fina Arsenal har blivit. En liten loserförening ändå. Alla Arsenal-supportrar där hemma får ursäkta. Men absolut, kasta bort 8 poäng. Där kanske man kan säga så här, en förmildrande omständighet att de var jagade av fucking Manchester City. Världshistoriens kanske absolut bästa lag. Tråkigt nog. Men ja, absolut. 8 poäng ska man ju inte kasta bort. Det är ju bara, så är det ju bara.
Inte om man ska vara topplag, som Nej. Arsenal vill vara.
Så är det ju.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Jaha, då är vi på min tredje plats då.
Mm.
Då är det så att jag tar mig tillbaka till vår kära allsvenska Kevin. Ah. Och ett väldigt färskt exempel. Och här är det ju liksom, ja, alltså här är två lag som påverkas. Så det är ju anledningen till att jag har med den. För de flesta av oss minns säkert den allsvenska avslutningen förra säsongen. Där Elfsborg och Malmö möttes i en sista avgörande guldmatch. Men det hade ju inte behövt vara så. Ja, men Elfsborg mötte ju Degerfors i näst sista omgången. Där förutsättningarna var väldigt enkla. Elfsborg behövde vinna för att för att säkra SM-guldet före Malmö FF. Degerfors behövde samtidigt vinna för en chans på nytt kontrakt. Och det blev ju ett suveränt jättedrama på Borås Arena. Där de delade mål med varandra. Det stod 1-1. Innan MFF-lånet Peter Gvargis sätter 2-1 till Degerfors. Alltså 1-2. Elfsborg 1, Degerfors 2. Det innebär ju att Elfsborg fortfarande hade sina gulddrömmar kvar för vissa, för de skulle möta Malmö sista omgången. Men det betyder ju också att Degerfors hade chansen på att säkra kontraktet. Men då i femte övertidsminuten så stöter Noah Söderberg in 2-2 för Elfsborg. Tack och hej Degerfors, nedflyttning. Och Elfsborg hamnade då i den här riktigt jobbiga situationen där de skulle åka ner till Malmö i sista omgången och behöva ta poäng. Det gjorde de ju inte, de förlorade. Det här är liksom sån guldchoke, för Elfsborg är ju en liknande situation mot Degerfors som Helsingborg var mot Häcken 98. Bara det att de är hemmaplan då och att Degerfors är inte helt avsågat. Snudd på avsågat. Men de kastar bort den möjligheten. Då behöver du bara slå Degerfors hemma så är det ju ett SM-guld liksom. Gör bara det! Och Degerfors, som då har 2-1 borta mot Elfsborg, släpper in ett mål i 95 minuten som gör att de åker ur. Det är en dubbelchoke. Båda chokar här, Kevin. Elfsborg missar SM-guldet, Degerfors åker ur. Dubbelchoken!
Dubbelchoken. Fint, för det är inte bara guldnerver, det är även bottenstridsnerverna där.
Exakt.
Som
klev
in. Ja, den borde ju nästan få dubbelpoäng för. Eller, ja, jag vet inte.
Mm, kanske ska ligga högre upp. Men,
kanske ska ligga högre upp faktiskt.
Ja, riktigt jobbigt. Och allting blir ännu jobbigare av att det är flera Elfsborgsläger som inte riktigt har släppt det här. Vi har ju hört att Stefan Andreasson typ fortfarande pratar att de är rättmätiga mästare från förra säsongen. Sådär. Släpp det, tabellen ljuger inte.
Nej, ja, det finns många olika smeknamn man vill kalla sig när man inte blir mästare. Mm. Hjärtans mästare, fansens mästare, ja, si och så. Nej, jag går till mitt kära Tyskland nu för en gångs skull. Och jag ska gå tillbaka till säsongen 99-00 när ett så kallat Neverkusen finns inte längre.
Hur kunde jag missa den här, Kevin? Hur kan jag missa den här? Det här är ju super... Ja, bra Kevin, fortsätt.
Ja. Det är Bayer Leverkusen som gör en fantastisk säsong på alla sätt och vis. De hade ju också ett fantastiskt lag vid det läget. Vi hade Seroberto, vi hade Emerson, vi hade Michael Ballack, Neville, Novotny, Kovac, Kirsten. Alltså det... Wow, vilket Bayer Leverkusen. Ja, Christoph Daum som tränare.
Ja.
Och det såg verkligen ut som att de skulle gå mot den där ligatiteln som de så länge har velat lyfta. Men sen började tappas poäng och poäng. Men det är lugnt, det är lugnt. Sista omgången i kommen. Bayer Leverkusen, de börjar bara ta poäng mot Unterhaching. Unterhaching. Jag tror inte många i Sverige har hört talas om det här laget. Men det är ett lag i Bayern som heter Unterhaching.
De har en bobsleigh i klubbmärket, kan jag meddela.
Ja, precis. Och de var helt avsågade från toppen och botten. De hade inget att spela för. Det var sista omgången.
Det är väl deras bästa säsong i historien, va? Att de kommer typ tia liksom. Ja,
ja. Och samtidigt har man Bayern München som tvåa. Och Bayern tänkte, nej, det är egentligen över. Men jag har fått höra av vissa herrar som var med då, bland annat Effenberg, att Ottmar Hitzfeldt sa inför matchen: när vi då har vunnit den matchen så firar vi ligatiteln här och sen gör vi det och det. Så han pratade om att man har vunnit ligan när det inte ens var
Mm-hmm.
Vunnit ett sånt. Och sen sa han samtidigt, och bara för att göra saken lite mer intressant, pressa på som bara den första kvarten. Mm. Så att de i Unterhaching får höra att Bayer Leverkusen får höra att Bayern München är hack i häl. Och vad hände? Jo, efter inte 15 minuter, det blev 16 minuter istället, stod det 3-0 för Bayern München mot Werder Bremen.
Mm.
Samtidigt, 5 minuter senare, i Unterhaching, gör Michael Ballack ett självmål.
Ja, fy fan.
Och Leverkusen kan på något vis inte ta sig upp från det här, för nyheten från Bayern, från München då, har kommit också att Bayern leder stort och Unterhaching tappar inte det. De gör till med 2-0 och vinner matchen. Och därmed vinner Bayern München också ligatiteln. Och Leverkusen lever vidare. Men det är... Alltså det är så bittert på alla sätt och vis. Men där får väl Bayern München tacka sin lillebror Unterhaching, helt enkelt.
Ja, nej, men den här är ju kanske nästan absolut på första plats. Nej, men inte på första plats, men den ska definitivt vara på topp 5. Jag bara, hatten av Kevin, det är synd att vi daskar till Ballack och Leverkusen i tider som dessa, men det kan de väl ha nu när de äntligen har vunnit. Jag fattar inte, jag har glömt bort den här. Den ska absolut vara på topp 5. Snyggt.
Ja, härligt. Vilka hittar vi på din andra plats?
Ja, men där har vi ju en match som vi avhandlat så många gånger förut. Det är ju förstås, man måste ju gå hit liksom när man pratar om chokes. Men det är ju Champions League-finalen 2005. Milan mot Liverpool, och vi vet ju alla omständigheterna. Milan går 1-0, Milan går 2-0, Milan går 3-0 upp i den här Champions League-finalen, där Milan var ett världslag. Alltså de hade ju i princip världsklassspelare på varje position. Liverpool hade fucking Jimmy Traoré liksom. De var inte nära i kvalitet. Alla Liverpool-supportrar får ursäkta, men det var ni inte. Det var, alltså, Milans bänk var bättre än Liverpools start 11 i stort sett, med undantag för vissa spelare då förstås. Som ni vet så hämtar ju Liverpool upp till 1-3, 2-3, 3-3 och vinner på straffar. Vi behöver inte säga så mycket mer om det här. Vi vet vad som hände. Men att leda med 3-0 i en Champions League-final. Vad är det bättre laget? Vad är det favorittippade laget? Har de bättre spelarna? Och sen tappar det. Och dessutom då ett Milan lett av Carlo Ancelotti med Paolo Maldini och liksom Billy Costa Curto och den typen av spelare som inte viker ner sig, som har psyket. Det är för mig en av tidernas absolut största chokar.
Vet du vad? Jag skriver under på den, för det är också på min andra plats.
Ja, okej.
Okay. Så enkelt är det. Det går inte att undgå den. Okay. Alltså den är väl den mest givna på en topp 5-lista på alla sätt och vis.
Ja, den är faktiskt helt sjuk. Men det är så mycket sagt om den, så det går inte riktigt att göra rolig längre. Men den måste ju vara med. Så är det bara.
Ja, det är ett måste helt enkelt.
Ja.
Men vilken choke, eller rättare sagt guldnervsperspektiv, hittar vi på din första plats?
Ja, men vi håller oss där i trakterna, i alla fall tidsmässigt. Vi spolar bak till säsongen 2003-2004. Så tar vi oss till Spanien. Jag vill bara räkna upp några namn här, Kevin. Iker Casillas, Michel Salgado, Roberto Carlos, Zinedine Zidane, Ivan Elguera, Raúl, Ronaldo, den riktiga Ronaldo, Luis Figo, Guti, Esteban Cambiasso, Santiago Solari, David Beckham, Galacticos, Real Madrid. De hade fått David Beckham, kronan på verket, kronan på deras Galacticos-satsning, så skulle göra dem till inte bara världens bästa lag, utan världens mest underhållande lag. Men hur blev det då? Ja, det här är också ganska väl dokumenterat. Men det var ju så att de gick ju för deras 30:e ligatitel. Och med 12 matcher kvar så såg det ut som att Los Merengues, Marängarna, skulle vinna här. De ledde ju då ligan 8 poäng före andra placerade Deportivo La Coruña. Det här är i mars då. Men sen så tröt orken. Truppen var ju ganska tunn, som hade satsat stort på Galacticos. Och man hade ju det här uttrycket Zidanes y Pavones, alltså Zidane och Pavon. För att vid sidan om de här superstjärnorna så skulle man ha unga egna talanger som Francisco Pavon, Alvaro Mejia, Roberto Soldado, Alvaro Arbeloa, Javier Paredes, Oscar Miñambres, Antonio Núñez, Raúl Bravo. Skitspelare där då. Talanger, vissa av dem, men skitspelare. Och det kostade ju, för stjärnorna orkar inte spela hela tiden. Så de började kryssa i mars. Och helt plötsligt, efter 2 raka kryss, så ledde de bara med 3 poäng före Depor. Och sen kommer de in i en svacka, Kevin, där de alltså förlorar 7 av de 8 sista matcherna.
7
av de 8 sista matcherna, varav 4 är de är på hemmaplan liksom. På Santiago Bernabeu, detta Galacticos Real Madrid. Vilket innebär att de då inte bara förlorade ligatiteln till Valencia som till slut stod som segrare, utan de blev omgådda i sista omgången av både Deportivo och Barcelona. Så detta Real Madrid som ledde med 8 poäng, som hade på pappret då världens bästa startelva i alla fall, de slutade 4. Så det är min första plats.
Nej, den är svårslagen. Den är svårslagen på alla sätt och vis. Speciellt när vi pratar om Galacticos och guldnerver. Det är en rätt så svår kombo att bryta sig igenom. Men jag gör mig ett försök här med en annan tysk historia som är väldigt färsk i minnet för många. Det var ju så förra säsongen att ett Bayern München under dåvarande tränare Julian Nagelsmann hade lite turbulens. Som vi alla vet, FC Hollywood bjuder på det ena och det andra hela tiden. Och när det hade gått 16 omgångar så ledde Bayern München, hade 35 poäng. Och på 6:e plats hittade vi Dortmund på 28 poäng. Alltså det är inte världens poängskörd dem emellan. Men det var ändå 7 poäng. Och många trodde väl att Bayern München återigen skulle gå mot sin dåvarande 11:e raka ligatitel. Mm. Och ja, vad hände? Jo, kaoset i Bayern bröt ut ordentligt efter årsskiftet med allt vad som handlar om Neuer, om Nagelsmanns kick och alltihopa. Och det ledde ju fram till att Dortmund gjorde en galen upphämtning under våren 2023. Alltså man förlorade knappt någon match. Och när man då står inför sista omgången, ska man då helt enkelt bara vinna på hemmaplan. På hemmaplan mot Mainz. Alltså alla hotell var fullbokade i Dortmund. Bagarna hade gjort såna här Siegestorten. Barerna var fyllda med öl. Hela Tyskland skulle fira att man äntligen hade en annan mästare igen än Bayern München. Men sen kom choken. Sen kom den här otroliga choken mot Mainz. För samtidigt som Bayern mötte Köln så blev det ju ett drama fram och tillbaka däremellan. För att Mainz tog ledningen efter 15 minuter 1-0. Sen utökade de till och med till 2-0. Men dessförinnan missade Sebastian Haller. Haller som hade den här enastående comebacken från sin fruktansvärda sjukdom cancer, fick ta en straff. Och han missade den straffen. Och istället därefter gör Mainz mål som betyder 2-0. Och i det här kaoset som vi fick uppleva då så bjuder Bayern München också på lite turbulens borta i Köln, för att Bayern tar ledning efter 8 minuter, Kingsley Coman. Men sen kommer Dortmund tillbaka. Dortmund gör 1-2 i 69 minuten. Och tänker man, okej, nu jäklar, vad händer nu då? Nu kanske det går. Men sen gör Köln 1-1 i 81 minuten. Och då var Dortmund mästare plötsligt. Mm. För Bayern hade tappat och Dortmund hade ett kryss där helt enkelt. Eller nästan på. För att därefter gjorde Niklas Süle i 90 plus 2-2. Men sen kom Jamal Musiala dessförinnan i 89 minuten och gjorde 2-1. Och nej, ni hör, det var bara kaos. Och att Dortmund efter alla dessa år faller på mållinjen är ju så, ja, det beskriver Dortmund på alla sätt och vis så mycket som de har varit de senaste åren, att de helt enkelt inte har det i sig.
Väldigt symptomatiskt för den nya tidens Dortmund. Tyvärr, ja, det där var ju, det följde jag ju med stor smärta. Jag hade gärna sett att Dortmund brutit Bayerns titelsvit där. Sen, det blev ju som det blev. Och det är ju definitivt en choke. Det är ju en superchoke. Jag vet inte om det är första pass, men det är en superchoke. Det kan vi konstatera.
Och kan man också slänga in, Bellingham kunde inte spela på grund av att han var skadad. Så det här var hans sista officiella match som Dortmund spelare. Alltså det var så många, fanns så många perspektiv i det här med Haller, Bellingham, Dortmund. Ja, och utöver det har vi Moses Svensson som är en vän till Thomas Tuchel med tanke på deras Mainz-historik. De har ju en koppling där när Tuchel var tränare och Bosse var spelare. Så är extremt många perspektiv som man kan gå an den här sista omgången i Bundesliga som bjöd på en historisk kovändning helt enkelt. Fram och tillbaka flera gånger. Ja, och med det sagt har vi listat ett par fina guldnerver här, eller hur, Leo?
Ja, nej, men vi var väl hyfsat överens ändå, tycker jag. Bayer Leverkusen ska ju definitivt vara med. Det är att du inte har med Real Madrid, Kevin, den får äta upp, tror jag. Men jag hade inte med Bayer Leverkusen, så jag får skylla mig själv.
Ja, nej, det stämmer nu. I efterhand så kanske jag skulle ha tagit bort Arsenal där. Men ja, Real var ett givet val jag borde ha tagit med. Definitivt.
Men
min hemläxa.
Vi har säkert missat massa grejer. Det här med domarmissar. De flesta brukar ju mejla dig. Det är väldigt många som har skrivit till mig på Twitter om domarmissar också. Det var kul. Det var många så här roliga allsvenska domarmissar. Eller jag hade ju glömt bort mitt kära HIF mot Hannover i UEFA-cupen för typ 10 år sedan. Mm. Europa League heter det då i och för sig. Ja, så hör av er. Det är kul att ni gör det.
Superkul verkligen. Det värmer enormt mycket att ni är med oss. Så hörs vi igen nästa vecka. Ha fina sig.
Hej, hej, hej.
Fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.